vi få lyssna till ordet och det som jag upplever att faktiskt Gud har lagt på mitt hjärta. När man inte jobbar som K-ledare så har man ju nu ganska lång tid på sig att förbereda sig. När man är K-ledare så är det liksom nästan varje vecka så här. Och jag visste ganska tidigt att jag skulle predika idag, så jag har haft gott om tid. Och Gud har haft gott om tid också. Jag tror att det är det här han vill säga till oss idag. Men som det står på något ställe, pröva allt och behåll det som är gott. Allt är möjligt för Gud. Det låter stort. Och jag tänker så här, allt är möjligt. Ja, det handlar ju inte om mig. Det handlar om Gud. Och vi läser i Filipperbrevet så här. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och det står faktiskt inte att jag förmår lite grann. Nej, och jag har skrivit det med stora bokstäver här. Det står att vi förmår allt. Men det är i honom. Det är i hans kraft när vi följer honom som vi förmår allt. I en annan översättning så står det så här. Allt kan jag göra. Det har jag kraft till genom Jesus Kristus som ständigt ger mig kraft. Jesus vill ge av sin kraft hela tiden. Vi behöver bara vara mottagliga och ta emot den. Det är inte så att han är snål och har restriktioner eller så. Utan han vill ge oss kraft alltid. Men ibland så är det vi som sätter upp hinder för det. Vi är inte riktigt mottagliga. Det kan vara saker i våra liv som hindrar att vi tar emot det som Gud vill ge. Jag har under några veckor, lite längre tillbaka här, inte roat mig med det, kanske fel ord, men jag har läst Jobs bok. Och bara hans namn tycker jag låter väldigt jobbigt. Han hade det ganska tufft. Och jag har läst och reflekterat över den här boken. Det var en man som fick genomgå otroliga prövningar och svårigheter. Och förluster. Och i slutet av Jobs bok så kan vi läsa en härlig bekännelse, en proklamation inför Gud. Det står så här i Jobb 42, vers 2. Ja, jag vet att du förmår allt. Och att ingenting som du beslutar är för svårt. Och om du har läst Jobs bok så vet du att han hade förlorat allt. Och då menar jag verkligen allt. Han hade förlorat sin familj. Han hade förlorat sin egendom. Han hade förlorat sin hälsa. Han hade förlorat allt utom livet. Och ändå så kan han faktiskt, innan han får upprättelse, så kan han ändå tala om Guds förmåga. Ja, jag vet att du förmår allt. För Jobb, han talade inte utifrån sina omständigheter, utan han talade utifrån att han hade lärt känna Gud. Och att ingenting var omöjligt för honom. Men hur gör vi, du och jag? Jag tänker, hur gör jag? När jag hamnar i svårigheter och prövningar och saker som kommer i min väg i livet. Ja, många gånger så säger man, men varför Gud? Eller som vi egentligen skulle göra som det första. Är att våga lita på att han har allt i sin hand. Och att jag vänder mig till honom när svårigheten kommer. Om inte du är speciellt annorlunda mot mig, ja det hoppas jag i och för sig att du är. Att du inte är som jag, men ibland det här med bönen, åtminstone är det så för mig, att det är det ibland som jag tar till sist. Det är det där sista halmstrået som jag liksom griper tag i när jag tycker att alla lösningar som jag har försökt, alla bra planer som jag hade fixat, inte fungerar. Så tänker jag, okej Gud, då får jag lita på att du har bättre plan än vad jag har. Så fungerar jag. Det är inte så att jag, det första jag gör, Gud, nu får du lösa det här och att kraften och förmågan finns hos dig. Nej, jag försöker ibland ganska krampaktigt själv. Och till slut så upptäcker jag då att okej, det är du som är Gud och jag får låta dig vara det. Vi behöver ha en rätt syn på Guds förmåga. Och speciellt när våra omständigheter är svåra. Profeten Jeremia, han såg Guds förmåga och han litade på den. Han levde också ett ganska tufft liv som profet. Han var inte så där superpopulär när han skulle förmedla det som Gud hade sagt. Det var liksom inte alltid så trevliga saker. Men han säger också så här i Jeremia 32. Ack Herre, Herre, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm. Inget är så underbart att du inte skulle förmå det. Därför att Guds förmåga är större än vi kan förstå. Vi vet att våra hjärnor är begränsade och Gud är obegränsad. Så det blir en liten kulturkrock där. Jag tror att jag kan förstå, jag tror jag kan räkna ut och så upptäcker jag att nej, men Gud får nog vara Gud. Paulus han skriver så här i Efesierbrevet. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Mer än du och jag liksom kan krysta fram eller begära eller försöka i all min kraft tänka ut en lösning på. Det kan Gud. Det står att det är han som förmår. Och ibland när jag läser Bibeln så tänker jag så här, vad står det nu? Och så får man läsa det en gång till. Det står att det är han som förmår, inte du och jag. Ja, kanske du tänker, jag förmår en hel del. Ja, det gör vi. Men inte tillräckligt. Vi begränsar så lätt Gud ibland också. Det som vi tycker verkar omöjligt, det överför vi faktiskt till att gälla Guds förmåga. Och det är inte rätt. Guds förmåga, den är långt över vår egen. Och vi behöver ändra vårt sätt att tänka. Istället för att tänka, kan jag göra det här? Så behöver vi tänka att genom Guds kraft, genom Guds förmåga kan vi göra det. Vad är det Gud inte kan göra genom sin förmåga och sin enorma kraft? Ja, jag vet inte. Vi behöver resa oss på insidan. Inte i vår egen kraft. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Så fick också Bibelns människor tänka. Och när du läser olika delar i Bibeln så upptäcker vi att människor får liksom, man får backa. Gud är större. Gud har en annan plan. Gud har ett annat perspektiv, ett helhetsperspektiv. Vi kanske ser så här, men Gud han har helikopterperspektivet. Han ser mer än vi ens kan räkna ut. Och jag tänker på några berättelser i Bibeln som jag bara alldeles kort vill plocka fram. Där vi får se hur Gud kommer med sin väldiga kraft. Jag tänker på den här berättelsen när Mose delar Röda havet. Vi får hålla oss till rätt haven. Han delar Röda havet. Och när Mose och hela folket kommer fram till Röda havet så kan jag tänka mig att de tänker, ja, nu är det slut. Nu har vi armén där bakom, faraos armé. Och så har vi havet här framme. Välj pest eller kolera. Antingen står vi kvar här och blir dödade. Eller så inser vi att vi måste simma som Sören. Det var ju lite svårt både med barn och djur och allt vad de hade med sig. All packning och ja. Men Gud talar till Mose. Gud talar till Mose. Och han säger på ett speciellt sätt. Höj din stav. Räck ut din stav. Och då driver Gud undan havet. Jag har sett en film där just den här scenen finns med. Och jag vet inte hur de har filmat det, men det spelar ingen roll. Och där fick man se Röda havet. Och så blir det som en torrgång. Och så står vattnet på båda sidor som murar. Och folket går rakt genom Röda havet torrskodda. Och sen när alla har kommit igenom, då stänger ju Gud havet. Och då var det ju en del av faraos armé som redan hade hunnit fram, vilket gjorde att de faktiskt drunknade. Hade vi trott att detta var möjligt om vi inte hade läst det i Bibeln? Troligtvis hade jag inte trott det. Och ibland så tänker jag så här, många av de här sakerna som hände under Bibelns tid, tänk om man hade fått vara med och se det i verkligheten. Men Mose trodde. Och han agerade utifrån det som Gud befallde honom att göra. Om vi går till Nya testamentet så har vi bespisningsundret i Lukas kapitel 9. Och har du gått i söndagsskolan så har du säkert hört den här berättelsen om hur Jesus förvandlar 5 bröd och 2 fiskar. En liten sidogrej vill jag bara berätta. När jag var kårledare i Skelleftehamn i slutet på 90-talet så hade jag också förmånen ibland att få ha söndagsskola, och det var jätteroligt. Och bland annat hade jag det här med bespisningsundret, och så hade jag de som var mellan 11 och 13 tror jag, eller 10 och 13. De lite äldre barnen i alla fall. Så pratade vi om det här och läste om det, och vi hade gjort lite bröd med en liten ficka i där det låg små bröd, och så helt plötsligt bara kunde vi dela ut hur många som helst och så. Och så frågade jag barnen där, men hur kom det sig att allt det här kunde räcka till så många människor? Man läser i Bibeln att det var 5000 män, dessutom kvinnor och barn, så det var ju betydligt fler. Och då är det en av pojkarna som säger, hur kunde Jesus göra så att allt det här räckte till alla? Då räcker Fabian, som han hette upp handen, så sa han, ja, de gillade väl troligtvis inte fisk. Det var inte riktigt det som bespisningsundret gick ut på, utan det gick ut på att Jesus välsignade de 5 bröd och 2 fiskar som de hade fått av en liten pojke. Och dessutom så blev det 12 korgar över. Om vi går vidare i Nya testamentet så pratas det också om fiskafänget. Och jag vill läsa bibelordet därifrån där det står, när han hade slutat tala så sa han, Jesus alltså, till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog upp en väldig mängd fisk. När näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Kan du tänka dig in i Petrus situation? Där har han och hans bland annat bror och några andra fiskare, de har varit ute hela natten och fiskat och inte fått en enda fisk. De hade säkert gjort som de brukar. Jag menar, de var erfarna fiskare. Men de hade fiskat hela natten utan resultat. Och så kommer Jesus och säger att de ska lägga ut näten på andra sidan båten. Amen. Vad kunde Jesus om fiske? Han var ju faktiskt snickare. Uppvuxen med en jordisk pappa som var snickare. Men vi vet ju vad resultatet blev. De gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Ni vet att Petrus, han var ju säkert tvungen att välja mellan sin erfarenhet. Det gick nog säkert mycket där uppe i huvudkontoret. Okej, här kommer Jesus och tror att han vet. Och i nästa tanke så tänker Petrus att ja, man ska göra så som Jesus sa. Och vi vet ju då att han valde det senare. Och det behöver vi också göra. För Gud är inget omöjligt. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vet ni att ibland så luras vi att tro att det inte finns någon lösning på vår situation. Att det inte finns någon lösning på svårigheter och problem som vi stöter på. Det verkar, när vi ser på det, så verkar det som om det är omöjligt. Dagens nyhet idag, det är inte sant. Det är inte omöjligt. För inget är omöjligt för Gud. Nu kanske du sitter här och tänker, men det var hemskt vad hon upprepar sig. Men det tål att säga igen och igen och igen att inget är omöjligt för Gud. Därför att vi glömmer bort det här, eller jag kan tala utifrån min egen erfarenhet. Jag glömmer bort det där. Jag litar så mycket ibland på min egen förmåga. Nu kommer min man skratta, men det gör inget. På min kontroll. Inte kontroll över människor utan över situationer. Han ler jättestort här framme nu. Utan kontroll över situationer. Jag vill att allt ska funka. Jag vill att saker och ting ska funka. Att ingen ska komma och säga, men hallå, det där gjorde du inte så bra. Och så. Det är mina lösningar. Och mina vänner, vi vet att de, ja, vi är väl ganska duktiga ibland och de räcker en viss bit på vägen. Men inte ända fram. Guds plan, Guds lösningar. Och det som är fantastiskt, det är att Gud ger aldrig upp. Det gör jag. Tålamod, det skulle jag önska att man kunde köpa på IKEA eller någonting. Nu kan man inte det. Men där får vi träna oss. Och också, igen, lita på Guds möjligheter. Gud har kraft för oss när vi går igenom svårigheter. Gud tar oss igenom det svåra med sin kraft. Tror vi på det här, du och jag? Det kanske vi gör i teorin. Jag brukar tänka ibland, jag vet ibland när jag ska predika och så ibland kan jag ställa mig framför spegeln och så blir jag, ja, det här handlar ju lika mycket om mig som för er som sitter här. Tror jag på att det är sant? Ja, i teorin så är det ganska enkelt. Men tar jag det i mitt praktiska liv? Tar jag det som det här, ja, det kanske inte är rätt ord, det här bonuskortet som vi har? Där vi kan fråga Gud. Där Gud kan få leda oss. Där han faktiskt, billigt talat, kan få ta dig i handen och gå med dig en bit på vägen när det känns tungt och jobbigt. Litar jag på det? Tror vi på det? Lever vi som om det är sant? Den frågan behöver du inte svara mig på. Men den frågan skulle jag vilja att du besvarar här och där. Litar vi på att för Gud är allting möjligt? Paulus skriver, hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. I versen som jag läste så står det oerhörda kraft. Det är ingen sån här liten lagom portion. Eller att det tilldelas måndag, onsdag, fredag eller på något speciellt sätt. Utan du och jag, vi får del av hans oerhörda kraft. Vi får tillgång till den när vi har tagit emot Jesus i våra liv. Ibland så sjunger vi i en kör så här. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utom genom min ande, säger Herren. Så är det. Det är inte genom oss själva som styrkan kommer eller finns. Det är genom Guds kraft som det kommer att ske. Och jag vill avsluta med att läsa ett bibelord och jag tror att vi kan få upp texten här. Det är inte ganska långt, men det är ett bibelord. Ifrån Efesierbrevet 3, 16-21. Det står så här. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled. I evigheters evighet. Amen.